P1, Sveriges Radio.
Vad krävs för att rädda världen undan en klimatkatastrof? Jo, sätt ett pris på utsläppen, svarar experterna. Hur då? Höjd skatt på koldioxid, säger politikerna. Sen kommer de gula västarna. Vi bara betalar och betalar, säger demonstranter i gula västar till vår korrespondent Margareta Svensson i Paris. Det är framförallt skatten på bensin, säger de. Folk kvävs. Man jobbar och jobbar men blir ändå skuldsatt. Allt är uppdukat för en revolution. Och det är inte bara i Frankrike som folk klagar vid bensinpumpen.
Det är ju så mycket skatt på bränsle. Det är åt helvete för högt.
Det är inte omöjligt att det kommer fram västar även i Sverige så småningom.
Ja, heter Robin Olin. Välkommen till Konflikt. Idag om slaget vid bensinpumpen. När de gröna skatterna höjs. Kan protesterna hejda klimatarbetet? Vi börjar med historien om en skatt som skulle höja priset på bensin med runt 30 öre och diesel med runt 60 öre. Men som fick en president att be sitt folk om förlåtelse.
Hello to everyone. This is a message for American researchers, entrepreneurs, engineers working on climate change.
Det var en uppmärksammad video 2017 som Frankrikes president Emmanuel Macron profilerade sig i klimatfrågan. Då han erbjöd amerikanska klimatforskare att fly till Frankrike.
Because here you are welcome. I do know how your new president now has decided to jeopardize your budget, your initiatives, as he is extremely skeptical about climate change. I have no doubt about climate change and how committed we have to be regarding this issue.
Till skillnad från Donald Trump så bryr jag mig om klimatet och om er forskning, säger Macron i videon, som spreds snabbt på sociala medier över hela världen. Men skulle det visa sig, att bry sig är en sak, att genomföra politiken en annan. Och det är här bensinpumpen kommer in. För klyftan mellan klimatexperterna som Macron lyssnar till och folket på gatan kan ibland vara stor. Särskilt stor var den på kvällen den 10 december förra året.
Och längst bort i salen, vi ser här pristagarnas diplom och medaljer.
I blå hallen på Stadshuset i Stockholm pågår Nobelbanketten den här kvällen.
Konflikts Ulrika Bergqvist berättar.
Pristagare och kungligheter äter långbakad högrev med oxmärgkrust och rökt kalvsky. När 2018 års Nobelpristagare i ekonomi, William Nordhaus, reser sig. Han får priset för sin forskning på koldioxidskatt. Alltså en skatt per ton utsläpp från olja, kol och naturgas som sen ger ett högre pris på till exempel bensin och diesel. Så skapas incitament för att minska utsläppen och hitta andra lösningar.
Economic theory suggests that the best remedy for such externalities is a pollution charge, a charge on carbon emissions, or what is now called a carbon tax.
Vetenskapen är tydlig, säger han. Det är det mest effektiva sättet. Nu är det upp till politikerna att agera.
And it is now up to those who represent us, our elected leaders, to act responsibly to implement durable and effective solutions.
Det är just en sån koldioxidskatt som infördes i Frankrike. Den höjs årligen och ska närma sig 1 000 kronor per ton om några år. Det är mycket, internationellt sett, faktiskt högst i världen, efter Sverige. Men samtidigt som Nordhaus talar på Nobelbanketten den här kvällen så framträdde Macron i fransk TV med ett helt annat budskap. Skattehöjningen har stoppats, säger han. Och han ber fransmännen om ursäkt. Om det verkat som han inte brytt sig om folks vedermödor. Om det verkar som han haft andra prioriteringar.
Je prends ma part de cette responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités.
Och bland talkörerna ute på gatan, de som kräver presidentens avgång, där folk kommit in från landsbygd och ytterförorter för att protestera bland annat mot hur dyrt det blivit att tanka bilen. Där träffar vår korrespondent Margareta Svensson Bonde Malek från Loiret, söder om Paris. Behöver inte alla betala för miljön, frågar hon. Vi medborgare kan inte förändra den här planeten, svarar bonden. President Macron däremot, han tar sitt privatplan för att hälsa på någon annan president. Och det släpper ut mycket mer än en vanlig bil. Det finns en kung och så finns det undersåtar som ska betala. Det är orättvist, säger han.
En roi et des sujets qui sont là pour payer.
Ja, så gick det till när den planerade höjningen av skatt på koldioxid i Frankrike stoppades. Och det är alltså det här bakslaget som konflikt tar avstamp i idag. Vad betyder det för möjligheten att möta klimathotet? Och vi ska dröja oss kvar vid Frankrike en stund. Vad var det egentligen som gick snett där?
Ja, jag var ju faktiskt på lanseringen av den nya koldioxidskatten på Miljödepartementet och inbjuden som talare.
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet, har själv varit rådgivare till den franska regeringen. Och skatten på bränsle var en politiskt känslig fråga redan tidigt. Det märkte han när han var på plats där i Paris.
Då hade de utlovat att 3 ministrar skulle närvara, inte bara Hulot då, som var miljöminister då, utan även finansminister och ekonomiminister, och de kom inte. Och jag frågade, och då var det så att nej, det är inte så populärt att vara associerad med en sån här skatt. Så att jag tror att detta var ju långt innan protesterna och allting, men jag tror att man valde att hoppas att ingen skulle märka. Världspriset på olja var lågt. Man tänkte att man kan införa den här skatten, ingen märks. Man förklarade den inte offensivt, utan man försökte smyga igenom den. Jag tror inte det var en bra strategi.
Hur skulle du ha förklarat det för det franska folket då?
Jag skulle ha sagt att Parisavtalet, som man faktiskt generellt sett är stolt över i Frankrike, att det kräver att Frankrike går före, och att det mest effektiva styrmedlen faktiskt är ett pris på koldioxid, och att det kommer att generera intäkter, och då kan man använda det dels till att sänka skatten för vanligt folk, och dels för att stödja övergången, som till exempel isolering av hus och allt möjligt sånt. Man får inte skapa intrycket av att det här går till de rika.
Enligt Thomas Sterner var inte koldioxidskatten i sig orättvis. Den skulle inte slå hårdare mot fattiga än mot rika. Problemet var att man inte lyckades sälja in den till låg- och medelinkomsttagare, de som sedan fyllde gatorna i gula västar. Och det blev ännu svårare när det framkom att Macron samtidigt skulle sänka förmögenhetsskatten för de rika. Hade man låtit bli det så hade det kanske gått utan massprotester. Kanske. För det här är en svår skatt att införa, säger miljöekonomen Thomas Sterner.
Vad betyder det för klimatet om det nu är så att det är så svårt att genomföra?
Men detta är ju huvudorsaken till att vi har ett omfattande och svårlöst klimatproblem. Att det effektiva styrmedlet som skulle relativt lätt lösa detta är blockerat. Och det är blockerat dels av att vi har lobbygrupper som är starkt emot och som underblåser det motstånd som skulle finnas ändå. Och sen har vi då det klart det missnöjet med varje pris som går upp leder till ett missnöje. Det här är ett väldigt synligt pris. Och vi har ökande orättvisor i samhället. Istället för att protestera över dem direkt så blir det som så att folk protesterar när det kommer ytterligare ett annat pris som stiger och som är liksom lättare att identifiera på något sätt.
Så det här är huvudlåsningen i klimatfrågan, menar du?
Ja.
En ung kvinna stannar till vid Sergels torg i Stockholm.
För att det är flera personer i en grupp som gula västar.
Är det någonting du har sett i Sverige tidigare?
Nej, det är nog inte. Nej, det är nog första gången.
På gatorna i Frankrike, det här är bara början. På gatorna i Frankrike. På gatorna i Frankrike. På gatorna i Stockholm.
Får jag bara fråga, för i Frankrike, där har ju alla såna här gula västar i bilarna så det är lätt att ta på sig dem. Ja. Vad har ni fått tag på dem?
50 kronor kanske.
Hemma, min mans joggingväst.
Medan de gula västarna i Frankrike kommit att handla om så mycket mer än priset på bensin och blivit en generell protest mot regeringen. Så finns det nu försök att föra över rörelsen till Sverige. Och liksom det i Frankrike är en brokig skara med väljare från den yttersta högerkanten till vänsterkanten så finns det i Sverige olika Facebookgrupper med namnet Gula västarna där vissa har en nationalistisk högerprägel och andra, som den som samlat ett hundratal västar här på Sergels torg, en tydlig vänsterprofil. Men aktivisterna köper inte riktigt den beskrivningen.
Framkallande liksom vanlig dualitet som hela tiden presenteras i media. Ja, men du har höger här och sen så har du vänster där. Men liksom, vad har vi där? Vi är människor, vi är liksom biologiska varelser. Vi är exakt likadana allihopa, vi behöver...
Men det är ju inte vi i media som har skapat två olika Facebookgrupper för gula västar i Sverige.
Men alltså, det finns ju hela tiden incitament till att dela upp oss så att vi blir höger eller vänster så att man enkelt kan kritisera oss.
Vad heter du?
Marianne Bolin.
I Frankrike så började det ju mycket med protester mot bränsleskatten. Vad tycker ni om det? Priset på bensin?
Ja, det är mycket större, det är mycket bredare.
Men om vi börjar där, vad tycker du om det?
Folk måste kunna ta sig till sina jobb. Så jag ser en stor skillnad mellan hur landsbygdsbefolkningen har. De får inte ta del av det som vi som bor i de stora städerna får. De har det ganska svårt på landet. Sen har jag ju miljöaspekter på det också, men det är en helt annan sak.
Har du varit politiskt engagerad annars? Sådär?
Ja, på 70-talet. Jag gick med, protesterade mot kollektiv eller mot biltrafik i innerstan i Göteborg. För jag kom ju från västkusten från början.
Men det är ju ganska långt hopp ifrån att protestera mot det till att stå upp för rätten att köra bil på landsbygden.
Ja, men det är saker och ting förändras.
De jag träffar här säger att de bryr sig om klimatet. Men att man inte kan lägga priset på omställningen på folk som kämpar med att få ihop det ekonomiskt och som är beroende av bilen, till exempel på landsbygden. Dror Feiler, en känd aktivist och vänsterpartist, kommer förbi i en gul väst.
Tyvärr måste vi se till att alla tillsammans protesterar med dem på landet. Och jag vet att det kokar. Vi vet alla det kokar. Och vi vet vad som händer när trickkokare kokar och det finns ingen plats för ångan.
Vad händer då?
Till slut exploderar den.
Och vad skulle det innebära i Sverige då?
Det kan innebära att det populistiska högerpartiet utnyttjar situation. Det kan vara så att människor bryr sig inte om samhället längre och isolerar sig själv i sina små kokonger.
Vi ska återkomma till landsbygden i Sverige och hur missnöjet med bränslepriset mobiliserar folk politiskt där nu. Bland annat hos Sverigedemokraterna. Och men än så länge mest utan gula västar. Men först ska vi till det land som en av talarna här på Sergels torg, Carl Schlyter, nyligen avhoppad miljöpartist och också han nu klädd i gul väst, går runt och pratar med folk om.
Ja, jag kan berätta om ett jättebra förslag som kommer från Kanada. För där har man infört en koldioxidskatt på alla bränslen. Och sen betalar man tillbaka pengarna till folket. Och de som bor på landsbygden får 10% extra. Så har man gjort det där. Jag tycker det är ett bra förslag.
Där har vi något.
Tycker du att det låter bra?
Jag tycker att det låter ganska bra.
Jo, då säger man, ja usch, dumma elaka sverigedemokrater, de protesterar mot bensinpriset. Ja, men usch. De förstår inte att vi måste rädda klimatet. Nej, men det är väl inte så konstigt. Om du redan har det svårt att få din privatekonomi att gå runt och så höjer vi skatten utan att ge någonting tillbaka. I Kanada genomför man nu en miljöskattehöjning som går direkt tillbaka till folket.
Men faktum är att skatten på bensin blivit en av de mest omstridda politiska frågorna just nu i Kanada också.
So here's what we're going to do. Starting next year, it will no longer be free to pollute anywhere in Canada.
Vi hör premiärministern Justin Trudeau presentera den nya koldioxidskatt som infördes i Kanada i januari i år. Och som, säger han, inte ska slå mot kanadensare med dålig ekonomi.
After all, people are anxious about the cost of living. It can be hard to make ends meet.
I april ska nämligen alla få en check på posten. Där ger regeringen tillbaka pengarna som de samlat in. En slags koldioxidskatteåterbäring.
Here in Ontario, a family of four will get $307 with their tax return this spring.
8 av 10 kanadensare kommer tjäna på det, bara de rikaste förlorar, enligt premiärministern. Det låter kanske som ett lättsålt koncept. Men riktigt så enkelt är det inte.
My friends, as I travel across Ontario, I meet with thousands of people.
Det här är Doug Ford, mannen som styr i Ontario, den folkrikaste provinsen i Kanada. Och han har en annan syn på saken. Av sina motståndare kallas han en kanadensisk Donald Trump, en rik affärsman som tilltalar vanligt folk och har starkt stöd på landsbygden. När han blev vald i höstas åkte han runt med bensinpriset på en skylt och lovade en sänkning.
My friends, I've heard it all. But one thing I hear every single day, every day I hear from the people who are fed up with being gouged at the gas pump.
Jag hör era problem. Och det största av alla är att ni blir lurade vid bensinpumpen, sa Doug Ford.
Ladies and gentlemen, change is coming and help is on the way. We will bring you relief at the gas pump. Thank you.
Doug Ford har nu sänkt koldioxidskatten i Ontario, fått ner bensinpriset och stämmer Trudeau-regeringen för den nya federala skatten på utsläpp som han menar strider mot grundlagen.
Excuse me. Yeah. I'm doing some reporting for Swedish Public Radio. Can I ask you a few questions about gas?
About what?
About gas.
Okay.
Frilansreporten Mary Newman står i kylan vid en bensinpump i Toronto-förorten Etobicoke.
Yeah, it's so cold.
Det är 12 grader kallt och mackbesökarna vill inte prata längre än nödvändigt.
Have you finished filling up yet?
Almost $63.
Is that good, do you think?
No, really, because my tank wasn't empty, because right. Usually it's over $100 to fill up.
En full tank i min Ford kostar 100 kanadensiska dollar, säger mannen vid pumpen. Det motsvarar knappt 700 kronor. Han tycker verkligen att han behöver Doug Fords utlovade skattelättnad där vid bensinpumpen.
Oh, definitely.
Hi, sir. Are you filling up your tank completely today?
No, I'm not. No,
just a little.
Nästa man kör en liten Honda.
And do you use it every day?
Every single day, yes.
So
I spend $60 a week, easy, to maintain this little car. In and out to from work and family and whatnot. That's see 37 just to about fill it. But I already had some gas right. Inside there. Okay.
Han spenderar motsvarande 400 kronor i veckan på bensin. Och är glad över att priset har sjunkit med 5 cent.
So this is a God blessing for us right now. But it's not gonna last. It will go up anytime soon. That's just an election gimmick, I think.
Mannen med Hondan röstade på konservative Doug Ford. Han var det bästa alternativet, säger han. Men egentligen litar den här mannen inte på politikerna.
I vote every single time. I don't trust none of them. You know what? I've been here for 50 years, my friend. It's getting harder and harder to live in this city.
Jag har bott här i Toronto i 50 år. Och det blir bara svårare och svårare att leva här, säger han till Mary Newman.
Have a good day.
Nästa man där vid pumpen har inte råd att fylla tanken helt. Men idag är priset under en dollar liten. Och då passar han på att toppa upp lite i alla fall.
When it's below a dollar, you can put little and then another time. But it's nice when you get a break, honestly. Nice.
Visst har han hört talas om att Doug Ford stämmer regeringen, men han är tveksam till om det verkligen är rätt väg att gå.
I don't know if it's gonna win his case like that. Not sure.
Hello.
Hi, Blake.
Hey, how are you?
I'm good. Thank you so much for inviting me.
Absolutely. Welcome to Blake's Towers.
43-årige Blake Holocuff bor i Toronto för orten North York. Han röstade för Ford och säger att han själv och många med honom ser den där koldioxidskatten som ett sätt för liberalerna att roffa åt sig pengar.
It was thought of as a kind of a cash grab for the liberals. It was a wise idea to get rid of it. Doug was right. He said, I'm going to lower your gas prices because you're paying tax on a tax item. And yeah, moment he began to scrap that, our gas prices did drop.
Watch your step, because I'm sorting through a bunch of...
Blake delar lägenhet med en inneboende och sin 6-åriga dotter som han har delat vårdnad om.
She plays in it all the time. It's got a refrigerator, an icebox, a microwave... and she keeps kosher here as well.
Blake Holocuff är kanske inte den stereotype Doug Ford-väljaren. Han bor inte på landet. Han har tidigare röstat liberalt och han har inte ens en egen bil. Men en höjning av bensinpriset påverkar hans plånbok. Han har 3 timmars pendelavstånd till sin dotter och hennes mamma. Enkel resa.
My daughter lives 3 hours from me. I have to get there. Costs go up. If I rent a vehicle, I have to fill that car with gas. My prices go back up again. If I take Uber, trust me, I take Uber all the time. Uber's fares went down when the price of gas went down a little bit. At least that's my thought. That's what I noticed.
Jag måste ju ta mig dit. Ibland kör en kompis och jag betalar för bensinen. Annars tar jag en Uber. Men jag skulle ju hellre lägga pengarna på att göra något kul med min dotter än på bensin, säger Blake Holocoff.
And I couldn't afford to go some places with her. That, so it does affect that, and I have less to spend with her.
I år är det valår i Kanada. Det konservativa partiet, som Doug Ford tillhör, har lovat att riva upp koldioxidskatten i hela landet om de vinner i höst. Det är en stor valfråga och ett slags test. Ifall en koldioxidskatt där pengarna kommer tillbaka till medborgarna i form av en check på posten kan gå hem hos väljarna. Och Trudeaus parti, Liberalerna, håller nu tummarna för att Kanada har förändrats sen förra gången de gick till val på en koldioxidskatt.
Are you ready?
No, I'm ready.
He's ready.
Då Stéphane Dion var partiledare.
In 2008 it was part of my slogans, if you want. It will be good for the planet and good for your wallet.
En koldioxidskatt är bra för planeten och bra för plånboken. Så löd min slogan, berättar han. Det var 2008 och det blev ett av partiets sämsta val genom tiderna. Efter att flera av Dions närmaste rådgivare redan under valkampanjen avrått honom från att prata så mycket om koldioxidskatt på debatterna.
Part of the party that I was the leader was not even willing to try to explain it. Because they thought it was a losing strategy. I think now, in 2018, 2019 now, people are much more aware of the difficulty that we are facing with climate change. And the Prime Minister has a very united party and government willing to win an election on this issue.
Nu är det annorlunda. Folk är mer medvetna om klimatförändringarna. Och Trudeau har ett enat parti bakom sig. Säger Stéphane Dion, som sedan 2008 hunnit vara utrikesminister och nu är Kanadas speciella sändebud till Europa. Men Malcolm Fairbrother, kanadensisk sociolog som forskar på väljarattityder mot koldioxidskatt och just nu är vid Umeå universitet, han är inte lika säker.
I think it threatens the project. I think I wouldn't be shocked if Trudeau lost the election. I don't think this issue is going to be a very big vote winner for him, if it's a vote winner at all. But it's possible that if he loses control of the debate, that yeah, this could help lose him the election.
Om Trudeau tappar kontrollen över debatten så kan koldioxidskatten slå tillbaka mot honom, menar han. Koldioxidskatt är helt enkelt en bra policy för klimatet, men en svår politisk balansakt.
It's good policy, but it is often bad politics. It's not a vote winner.
Så hur kan det då komma sig att det går att mobilisera väljare mot höjd skatt på bränsle i Kanada, som till exempel Doug Ford gör? Trots att de flesta, förutom de allra rikaste, ska få mer pengar tillbaka än de betalar in. Forskaren Malcolm Fairbrother sammanfattar det med ett ord. Distrust. Misstro.
My view is that the main source of opposition to carbon taxes in Canada, like elsewhere, is really distrust. Distrust of politicians and public administrators, but also extending to distrust of the media, academia, international organizations, and so on. And I mean, this is what I've been doing research on in recent years. And what we find is that that's really more than anything else why people are opposed to carbon taxes.
Det vi ser i opinionsmätningarna, det är att de som har minst tilltro till politikerna, till forskningen och till medierna. Det är de som är mest emot att betala skatt på koldioxid, säger han. De litar inte på att skatterna fungerar.
De litar inte på att pengarna går till rätt saker och de litar inte alltid ens på att klimatförändringarna faktiskt sker.
So people who are very distrustful of all of these sorts of political and social institutions are the ones who are most opposed.
De här väljarna finns både till höger och till vänster. Vilket parti de hamnar hos beror mer på vem som dyker upp och gör politik av den här misstron, enligt Malcolm Fairbrother.
And I think the reason why carbon taxes have been so unpopular is that there are politicians who are willing to tell people that carbon taxes are this big problem, it's government out to get you, and they find that's a very politically effective message.
Konflikt handlar idag om kampen vid bensinpumpen. Där alltså klimatarbetet drabbar samman med bilägarnas plånböcker. Vilket gjort införandet av skatt på utsläppen, som experterna rekommenderar, svårt. Men i det här sammanhanget sticker Sverige ut. Här infördes en koldioxidskatt redan år 1991, först i världen. Och den har sedan dess höjts successivt till den högsta i världen. När en svensk tankar en liter bensin är drygt 2 kronor och 60 öre koldioxidskatt. Och dessutom betalar vi energiskatt på drygt 4 kronor per liter. Och massprotesterna då?
Är det något som skulle kunna hända i Dalarna?
Nej, inte en chans.
Varför inte?
Vi är för dumma. Dumma. Vi är för snälla.
Nej, hittills har de uteblivit. Men det talas om ett missnöje som gror på landsbygden. Så Konflikts Ulrika Bergqvist tog tåget genom Dalarna för att ta pulsen på bilåkarna i bilpendling Sveriges hjärta. Och det där tåget, det funkade så där.
Jag skulle till Rättvik, men jag fastnade.
Resan
genom Dalarna börjar med ett ofrivilligt tågstopp i Borlänge. Redan här kan man ana frustrationen med koldioxidskatterna. Birger Johansson, han kan bensinpriset utan till.
14,56. Snabbtank. Det var ett helvete, för högt.
Och kanske hörs här också ett ifrågasättande av vad de där skatterna ska vara bra för egentligen.
Det är ju så mycket skatt på bränsle, så det kunde de dra ner.
Man har ju höjt de här bränsleskatterna för att man vill försöka komma åt klimatförändringarna. Vad tänker du om det då?
Ja, det är så mycket joll med det där, så tycker jag. De som skitar ner mest, det är väl båtarna egentligen. Jag har inte så mycket insatt i det där, men jag vet ju vilket klimat vi hade på 1300-talet. Då odlade de ju vindruvor på Birka. Och då var det varmt där. Så det här går ju i cyklar.
Gänget på bänken reser sig upp. Det är dags att ta tåget till Arlanda.
Till Thailand, till Krabi.
I ett hörn på tågstationen står 3 yngre killar.
Jag vet inte om ni har körkort?
Jo, ja.
Den äldste av dem, 19-årige Isak Stamnes. Han kör bil.
Ja, någon gång ibland. Det är alldeles för dyrt. Ja. Jag har ingen jobb, så jag tjänar ju liksom ingenting. Ja. Jag bryr mig väl inte direkt så mycket om hur mycket jag släpper ut. Inget jag tänker på alls.
Lite grann?
Alltså, ja. Alltså jag känner det ändå så långt kvar. Alltså, jag tror inte att klimatet kommer försämras så mycket under min livstid i alla fall. Sen om mina barn, alltså ja, jag tror det är långt kvar på jorden. Jag tänker alltså, vi är ett litet land, så jag tänker vi gör väl inte så jävla stor skillnad alltså i världen när det kommer till klimatet. Det är väl värre med Kina och USA, så jag tycker inte vi borde bry oss om det där så mycket faktiskt.
Du vill köra din bil?
Ja, helst diesel.
Vad kör du för bil nu då?
Ingenting, jag är mammas. En Audi.
Förlåt, tåget mot Mora, det är det. För jag kom inte med det jag skulle ha kommit med, men
ja,
jag ska till Rättvik.
Ja, det var så att jag såg att det var det här 12:15 här.
2 timmar efter utsatt tid rullar tåget vidare.
Hej.
Ulrika.
Ja.
På parkeringen vid Rättviks tågstation träffar jag en företrädare för det parti som kanske tydligast fångat upp den där kritiken mot bränsleskatterna.
Du har en rejäl bil.
Ja, det har jag. Man måste ha det på landsbygden.
Sverigedemokraten Inge Östlund som kommer körande i en stor pickup.
Amarokken och en Volkswagen. Men det här är ju en rullande verktygslåda. Jag har ju en byggfirma som styr valet av bil.
Mm. Hur länge har du bott här?
Ända sedan jag var liten pistol. Jag är född och uppväxt i norra delen.
Inge Östlund har hängt med i politiken sedan barnsben. Hans pappa och farfar företrädde Centerpartiet. Och själv följde han partiet som medlem och politiker i nästan 40 år. Tills han nyligen blev sverigedemokrat. Nu företräder han ett parti som tycker som han.
Ja.
Som vill sänka bränsleskatterna. Ett förslag som gick hem i valstugorna i fjol.
Ja, när vi körde valtälterna här innan valet så var det faktiskt ganska många som tog upp det här med skatten på drivmedel och Sverigedemokraterna och såg det som väldigt positivt. Nu är det ju, finns det många fler frågor som de sticker ut i, men definitivt så är ju den här skatten en het fråga. Vi har ju redan ett alldeles för högt bensinpris idag som jag ser det. Så att det är inte omöjligt att det kommer fram västar även i Sverige så småningom. Om skillnaden mellan stad och land blir för stor. För den segregationen den har ökat på slutet och den accelererar.
Men i botten på den där kritiken mot koldioxidskatterna verkar det också finnas något mer. Vetenskapen, den har visat att människans handlingar påverkar klimatförändringarna och att de är akuta. Men där litar inte riktigt Inge Östlund helt på den samlade expertisen.
Det är klart att vi ska ha ett bra klimat. Sen är det ju frågan, hur mycket påverkar vi klimatet? Jag tror säkert att det kan ha viss betydelse i det vi spyr ut i koldioxid. Men alltså det är ju... Det har ju skiftat lite varmt och kallt över tid i världen genom århundrarna. Så att mycket kan ju vara av naturlig förklaring också.
Där kommer det där argumentet igen. Det om cykler. Visst har klimatet varierat naturligt i alla tider. Men den snabba förändring vi ser nu, den är människans verk. Det har FNs klimatpanel slagit fast. Och ändå...
Lite skeptisk är man och det, man måste ju liksom ifrågasätta också, det är inte bara att svälja allt som sägs.
Fast forskningsvärlden har ju ändå fastslagit att klimatförändringarna sker med människans påverkan och att det är akut.
Ja, då, det får ju stå för dem då. Jag hoppas att inte de har helt rätt då, för jag är lite, som sagt var, lite skeptisk är jag.
Då har du inte så mycket klimatångest.
Nej, jag har ingen klimatångest. Det har jag verkligen inte. Då får det lov att bli större förändringar innan det blir någon klimatångest.
Då blir det tack för idag då.
Ja, tack.
Inge Östlund släpper av mig utanför en av Rättviks bensinmackar som står på rad mitt i stan.
Du, jag undrar var kommunhuset ligger. Vilken riktning?
Ja, det ska jag visa dig. Det är det där huset som du ser har ett torn på. Det där gula där.
Ja.
Det är ju kommunhuset.
Rättviks kommunalråd, Annette Risbäck. Hon är centerpartist och tidigare partikollega med Inge Östlund. Hon använder ord som straff när hon beskriver bränsleskatterna.
Jag tycker det är fel att straffbeskatta människor på landsbygd. Det är min absoluta övertygelse. Vi har inget alternativ och då måste vi kunna ta bilen.
Men vad beror det på att inte kollektivtrafiken är bättre då? Är inte du en av de som skulle kunna förändra det?
Jo, men sen är det ju också så som sagt att vi har enormt stora avstånd och vi är inte många invånare trots allt. Vi är knappt 11 000 på den här stora ytan och det är klart kollektivtrafik det bygger på att många åker samma sträckor.
Både Moderaterna och Sverigedemokraterna driver på för att man ska sänka bränsleskatten. Och här har ni ju då en ledande sverigedemokrat i Rättvik som står för det. Vad skulle du önska dig sänkta bränsleskatter?
Ja, i alla fall oförändrade. Jag tycker att det får inte bli mer i alla fall.
Men det är inte bara de väljare som upprörs över bensinpriset som kommunalrådet måste ta hänsyn till. Utanför det stora fönstret i Annette Risbäcks kontor står nämligen en annan grupp och demonstrerar.
Ja, men de är väl duktiga tycker jag som gör det. Det är ett lite troget gäng. Jag tror de var sist nu när jag tittade en 5-6 stycken tror jag, eller om några fler. Och de står här och de står med sina plakat. Och...
Men du brukar se dem här uppe från fönstret,
va? Ja, jag ser dem här från mitt rum. Jag såg dem i fredags.
Hej, hej.
Tjenare,
hej. Det är svårt att hälsa mig. Jag hälsar
välkomna,
så här.
Vi har tassarna på.
Vilka är ni som brukar stå här på fredagarna?
Vi är 8-10, mest kvinnor. Ett par män har väl varit med också. Och det har varit kvinnor i vår ålder kan man säga, pensionärer. Men även en skolklass har varit med från Stjärnhögsgymnasiet. Men vi hoppas ju naturligtvis att fler ansluter sig.
Vid den stora Rättvikshästen, precis utanför kommunhuset, där står Birgit Nilses, som är pensionerad journalist, och Ulla Gudmundsson, som jobbat 30 år på utrikesdepartementet och bland annat varit ambassadör vid Vatikanen. De är kärntruppen bakom Rättviks upplag av Fridays for Future i klimataktivisten Greta Thunbergs anda.
Rättvikarna vill, tror jag, och vi vill definitivt hjälpa till med att få ner utsläppen. Vi vill inte vara en börda för klimatet. Men det måste ske så att säga på ett sätt så att människor klarar av det. Om det blir en straffskatt eller inte, det beror ju i hög grad på hur den genomförs. Och man tar hänsyn till att det är svårare att klara sig i glesbygden utan bil. Det tycker jag att man måste göra. Men det fritar ju inte landsbygden och inte Rättvik heller från kravet att också vi måste anpassa oss. Också för att människor vill det faktiskt. Människor börjar bli mer och mer obekväma med att generera så mycket utsläpp. Så att det behövs ju en genomtänkt politik med laddstolpar för elbilar. Det behövs en bra kollektivtrafik. Det krävs en helhetssyn på det här så att säga. Som också omfattar att även vi måste ner med koldioxidutsläppen i transportsektorn. Men inte till priset av att samhället dör.
Aktivisterna vill hjälpa lokalpolitikerna att hålla koll på de lokala utsläppen. Påpeka att det kanske inte är den bästa idén att låta veteranbilar köra runt stan på sommaren.
Det är nästan heligt. Ja. Det är som att inte gilla klassikarer i Rättvik. Det är som att inte gilla Vasaloppet i Mora.
Eller inte gilla Rättvik. Verkligen.
De vill vara en nagel i ögat på politikerna. Så att de inte bara hör ropen på sänkta bränsleskatter.
Nu håller vi väl på att frysa ihjäl allihopa. Eller är det vad jag?
Ja, det var lite kallt.
Vi längtar till våren. Det
ska bli roligt. Hej då!
I FN:s klimatpanel, IPCC:s senaste rapport, sägs att vi med dagens politik är på väg mot temperaturer långt över klimatmålet, med oöverblickbara konsekvenser för planeten. Med andra ord, omställningen måste gå snabbt nu. Så om koldioxidskatt är en central del i det, hur ska politikerna då göra? Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet, som också varit rådgivare till den franska regeringen. Han säger att anledningen till att det funkat i Sverige, trots en del missnöje på landsbygden som vi hörde, det är att skatten infördes redan i början av 90-talet och sen höjts långsamt, lite i taget.
Och det har höjts på ett sådant sätt så att folk har hunnit anpassa sig. Det är också väldigt viktigt. Det är mycket svårare att införa någonting snabbt, som Frankrike försökte.
Mm. För att då blir ju, om det är slutsatsen, att det ska gå och genomföra om det går lite i taget, då ser det ju lite problematiskt ut eftersom nu är det ganska bråttom.
Ja, så är det. Jag har ju kollegor i Frankrike som skissar just på så att säga, hur man ska göra det. En kollega nyligen skickade med ett förslag som håller på att tas fram.
Så dina kollegor i Frankrike nu som sitter och ger råd till presidenten, vad är den stora skillnaden då för att inte hamna i den här situationen igen med de förslag som du tror att de kommer lägga fram?
Nu är det ju en annan situation så att säga, för att nu är det ju en jättepolariserad fråga. Man har verkligen bara en chans på sig att få detta rätt nu. Jag tror att det hänger ihop med hur man hanterar andra politiska frågor. Det är ju en hel del annan kritik mot Macron och det är en annan kritik mot orättvisor i samhället. Så att man är tvungen att ta ett ganska stort grepp om flera saker.
Utmaningen när man som i Frankrike nu ska höja koldioxidskatten på kort tid, det är att övertyga folk om att den är rättvis, säger miljöekonomen Thomas Sterner.
Vi har ju gjort undersökningar och det visar sig att folk vill ha klimatpolitik och de vill ha en rättvis klimatpolitik. Det är dock lite svårt att bestämma exakt vad man menar med rättvisa om man kan se på det lite olika. Det finns många skiljelinjer mellan landsbygd och stad och mellan medelklass och de rikaste och mellan de fattigaste och medelklassen. Och det är ju ett komplicerat pussel. Och det är ju alltid de grupperna som känner sig förfördelade som hörs och märks. De som gynnas av reformer, de säger inte så mycket.
På gatorna i Frankrike! På gatorna i Stockholm!
Och då är vi tillbaka där vi började. Med gula västar som inspirerar folk också utanför Frankrike nu. Såna som den avhoppade miljöpartisten Carl Schlüter.
Det här är radio så ni ser ju inte det här, men det är ju folk, det är väldigt blandad ålder, ser du det?
Vad är det du hoppas med att ta på dig den här gula västen då?
Känslan av att någonting behöver göras och att vi vill ta tillbaka makten. Det är den känslan jag vill sprida. För nu möter man så här, jag vill rädda klimatet men vad ska jag göra?
Demokrati. Vi vill ha tillbaka demokrati.
På vilket sätt är det inte demokrati nu då?
Beslut som politikerna tar överensstämmer inte alltid med folkets önskemål.
Och vi ska avsluta med en fråga som det inte finns något svar på. Eller ja, det kanske finns lika många svar som det finns gula västar. Hur tycker de som krävde ett stopp av koldioxidskatthöjningen i Frankrike att man ska göra istället?
Oui, allô.
Oui, allô. Bonjour, Margareta Svensson, Radio National Suédoise.
Oui, bonjour, madame.
Bonjour, comment allez-vous?
Margareta Svensson ställde frågan till en av de ledande personerna i rörelsen.
Men très bien, et vous-même?
Jacqueline Moreau svarar på telefonen hemma i Bretagne. Hon är en av flera tidigare frontfigurer för de gula västarna. Men nu håller hon på att starta ett politiskt parti. Hon kallar partiet för Les Emergents, uppstickarna. Och hon vill samla alla de som är besvikna på fransk politik, oavsett tidigare partifärg. Jacqueline Moreau är musiker och hypnosterapeut och blev känd när en Facebook-film som hon spelat in i form av ett öppet brev till president Macron spreds på nätet. Det var i oktober i fjol och i filmen lät det så här.
À dire à monsieur Macron et son gouvernement. Quand est-ce que ça va se terminer la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là? Parce que là on atteint des sommets.
När ska den här jakten på bilisterna ta slut, den som har pågått sedan ni installerades? Vi har fått nog, säger hon i filmen. Och hon presenterar en lista över det som hon anser att folket har tvingats utstå. Jacqueline Moreau nämner det höjda bensinpriset, utfasningen av dieselbilar, fartkamerorna och koldioxidskatten. Och hon frågar ironiskt, vad är det ni ska göra med pengarna ni får in? Ska ni byta ut porslinet i Lycée-palatset eller låta bygga simbassänger?
À part changer la vaisselle de l'Élysée ou vous faire construire des piscines? On se demande, hein, si c'est à ça que ça sert le pognon, alors autant qu'on change. C'est pas la peine que vous restiez pour faire des conneries comme ça.
Om det är vad ni menar med att följa folkets vilja, och om ni inte ändrar er, så är det ingen idé att ni stannar kvar. Jacqueline Moreau hade inga förväntningar när hon la ut sin film i sociala medier. Men undan för undan spreds filmen till allt fler även utanför vänkretsen. Många höll med och flera hörde av sig för att berätta hur de själva har det.
Leur principal témoignage, c'était surtout de dire qu'ils n'avaient plus d'argent. Une fois qu'on a enlevé toutes les factures, bah, ce qu'on appelle le reste à vivre, eh bien, c'est zéro, c'est moins que rien.
Det är många som knappt har några pengar kvar i slutet av månaden när alla räkningar är betalda, berättar hon. Partiet håller nu på att formulera sitt program inom miljöområdet. Jacqueline Moreau anser att miljöfrågan är angelägen. Men när det gäller koldioxidutsläppen så tycker hon att bilisterna inte bör bestraffas. I första hand bör man beskatta flygtrafiken och fraktfartygen som också släpper ut stora mängder koldioxid, säger Jacqueline Moreau.
Il fallait d'abord taxer les avions et les navires cargo.
Jacqueline Moreaus Facebook-film var ett av flera upprop emot regeringens politik. Ett annat hade skrivits av Priscilla Ludowski. Hon kommer från Paris-förorten Saint-Emarne. Hon arbetar med alternativmedicin och är nu en av ledarna för de gula västarna. I uppropet skriver hon att höjningen av bensinpriset inte kommer att minska bilberoendet. Och hon föreslår hur en mer miljövänlig politik skulle kunna utformas. Till exempel att fasa ut dieselbilar genom att introducera fler el- och hybridbilar och sänka priset. Att underlätta för fler att jobba hemifrån och att regeringen medfinansierar fler miljövänligare alternativ. Hittills har Priscilla Lodowskis upprop undertecknats av 1,2 miljoner människor. De gula västarnas protester har skakat om den franska regeringen som har svarat med en medborgardialog. I Le Grand Débat, den stora debatten, kan alla som vill svara på frågor inom fyra politikområden på en plattform på nätet. Det hålls också debatter ute i regionerna där president Macron själv har deltagit. Som ett motdrag till regeringen har Priscilla Ludowskis gren av de gula västarna lanserat en egen nätplattform. Den kallas Le Vrai Débat, den riktiga debatten. Den är friare än regeringen så man kan svara på frågor inom hela 9 politikområden. Priscilla Ludowski är också engagerad i frågan om medborgarinitiativ till folkomröstningar. Båda debatterna ska sammanfattas under mars månad och det finns en möjlighet att den franska regeringen väljer att arrangera en folkomröstning om delar av den stora debatten. Tillbaka till Jacqueline Moreau i Bretagne. Även hon har tankar på en slags medborgardialog för sitt politiska parti. Hon anser att det är dags för mer sunt förnuft och mer hjärta i politiken. Alldeles för länge har franska politiker mest tänkt på vad som gynnar dem själva, säger hon.
Au sein des émergents, on veut faire de la politique avec le cœur, avec de l'empathie, avec du bon sens surtout.
Et comment imaginez-vous de faire autrement que les politiciens aujourd'hui?
Eh bien, il suffit de, avant de pondre une loi, il faut aller sur place, demander aux élus locaux et aux citoyens les effets que ça va produire.
Innan man fattar ett beslut om en ny lag så måste man ge sig ut för att prata med folkvalda politiker lokalt och med medborgarna om vilka effekter en ny lag kan tänkas få. På så sätt vänder man på beslutsgången och man får med sig folk istället för att skapa konflikter, anser hon.
Mais nous nous souhaitons mettre du bon sens sans punir les gens. Au contraire, il faut les rallier à la cause.
Ja, så låter det alltså i Frankrike nu. Återstår att se om medborgardebatter och annat leder fram till något nytt förslag på en skatt på utsläppen där.
Producent för Konflikt idag var Ulrika Bergqvist. Korrespondent i Frankrike, Margareta Svensson. I Kanada hade vi frilansreporten Mary Newman. Tekniker, André Sterneman. Och jag heter Robin Olin. Vi hörs.